Vad är det som egentligen spelar roll? Jo, det är energi. Allting går att översättas till energianvändning.
Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen till Logistikpodden, som den här gången består av ett fullmatat magasin. Vi kommer att prata om elektrifiering, komplexitet, Apollo 11, Petter Stordalen och coronakrisen. Vilka böcker man behöver läsa för att kunna hantera det här med oförutsägbarhet och komplexitet. Och mycket, mycket mer. Men innan vi börjar med det så ska vi än en gång träffa vår samarbetspartner Prime Penguin. Varsågoda. Vi har lärt känna Prime Penguin lite grann redan vid förra avsnittet och vi kommer nu att fortsätta prata med Sina Reuterkrona som är vd. Välkommen tillbaka.
Tack. Namnet Prime Penguin är lite annorlunda. Vad är bakgrunden till just det namnet?
Men bakgrunden är, det finns en film som heter Den stora pingvinresan. Det är en jättevacker dokumentär där man ser hur pingvinerna vandrar för långt för att lägga sina ägg. Och det är jättevarsk vinter och sen beger sig honorna tillbaka till där de utgick ifrån efter att ha lagt äggen. Och då ska hanarna vakta de här äggen och skydda dem under flera månaders tid. Och då står de väldigt, väldigt tätt och de hjälper varandra för att så många ägg som möjligt ska överleva. Och det handlar lite om det, att när en e-handlare ska skicka sina varor, man är ju, det är ju väldigt sällan som liksom är med varje steg i den här processen. Och då handlar det om att man måste kunna lita på varandra och att man ska kunna lita på varandra, alla aktörer i e-handelslogistiken. Så att det är därifrån det kommer.
Förra gången så fick vi höra om att e-handelsbranschen jobbar med att bli snabbare, hållbarare och att ni kommer in som en roll, Tinder egentligen, att försöka matcha e-handel med 3PL-aktörer och också göra det enkelt att testa olika samarbete. Jag tänker om man nu är nyfiken på det här, hur ser en typisk kundresa ut hos er? Om jag vill utveckla som e-handlare och inte riktigt vet hur jag ska ta mig till Asien eller något annat land och kontakta er, vad händer då?
Det som händer, om du tar ett exempel då, du har en verksamhet igång i Sverige och har börjat sälja varor i Asien då till exempel och vill komma närmare och starta upp 3PL-lager där för att kunna ha snabbare och hållbara leveranser. Det räcker igen, du kan ringa till oss såklart, men det räcker också att fylla i en kort information på vår hemsida och så skickar vi ut offertförfrågan till de 3PL-er i vårt nätverk som stämmer med de önskemål som just du har för din e-handel. Och vi samlar in offerter och skickar tillbaka och du fattar beslut om det är någon av dem som passar. Och sen kan själva liksom uppstarten gå väldigt snabbt eftersom vi redan har byggt alla integrationer som behövs. Så det handlar om att få över dina varor och kicka igång helt enkelt.
Och för 3PL-aktörer då, hur väljer ni vilka ni vill samarbeta med och vilka det är värt att integrera med och vad ni vill erbjuda era kunder?
Alltså, vi har ju under 6 års tid dammsugit marknaden runt om i världen och vi får faktiskt in dem på alla möjliga konstiga sätt och vis. Men det handlar ju om att vi har ett kurerat nätverk. Vi har ju liksom fått igång de här samarbetena och har bra relationer med dem. Och det är ju viktigt också att poängtera att 3PL:erna är ju lika mycket våra kunder också. Dels vissa ser oss kanske mer som en kanal att få in offertförfrågningar, men många vill utvidga samarbetet och ta mindre ansvar för de tekniska integrationerna själva och låter oss göra det istället och lägger över sina befintliga kunder på vår teknik också. Vilket gör det bra för de e-handlarna att få tillgång till vår tekniska plattform där det finns en rad olika funktioner då som gör det enklare och ha en bra översikt över sin e-handel.
Jag är lite nyfiken, finns det liksom några gränser för vilken typ av e-handel som kan passa in här? För att ni jobbar ju i en väldigt stor skala. Ni ser till att ha många leverantörer och så vidare. Men går det också att hitta outliers, de här lite mer konstiga produkterna och lite stort eller färskvaror och den typen av saker?
Ja, men vi kan i princip hantera allting. Och visst, det har hänt att vi har fått förfrågningar från e-handlare där vi har fått jobba lite extra för att hitta en partner. Absolut, alla är inte lika lätt matchade. Men vi bygger ut vårt nätverk också hela tiden. Så jag vill inte begränsa oss där.
Om du nu sitter och lyssnar på det här och har en vara som du vill ska skickas ut i världen eller faktiskt har ett nätverk som kan erbjuda de här tjänsterna som e-handlare letar efter, så kan ju du kontakta Prime Penguin. Hur gör man då, Stina?
Jätteenkelt att gå in på vår hemsida. Vi finns också på LinkedIn och Instagram. Man är jättevälkommen att kontakta mig på LinkedIn. Så ska jag svara.
Och vi kommer att återkomma till Prime Penguin ytterligare en vecka där vi ska gå in lite mer på vad man som e-handlare kan tänka på när man ska dra igång. Och med det vill vi tacka Prime Penguin för att ni hjälper oss att sprida inspiration och kunskap om logistik, transport och supply chain management.
Hej och varmt välkomna till Magasin igen. Det är slutet på september. Vi hoppas att ni är uppvärmda nu inför hösten och har njutit riktigt mycket av fina höstlöv, fantastiska dagar, kanske några kallbad och lite annat. Vad har du hittat på, PO?
Jag har väl mest jobbat, ungefär så. Vi har jättemycket att göra på jobbet nu och det är mycket kul som händer såklart. Vi har lanserat i Tyskland bland annat. På Enride, och det är ju en av de största transportmarknaderna som finns i Europa, så det har varit mycket med det såklart. Så det händer mycket nu och det märks ju att efter en ganska lugn sommar så har transportindustrin verkligen växlat upp när det gäller ambitionen att elektrifiera. Det går i rasande fart just nu, vilket jag tycker är jättekul såklart.
Och bara för att man är lite nyfiken och säkert lyssnar också, att man då lanserar i Tyskland, vad innebär det för dig som jobbar med strategier och logistik och hjärnan bakom de stora dragen på företaget?
Ja, men alltså Tyskland är ju en stor del av Europas industriella motor befinner sig i Tyskland och Centraleuropa överhuvudtaget. Så att finnas där är ju helt självklart om man vill vara en del av det som ska bli framtidens transportsystem. Så att det var ju aldrig fråga om vi skulle göra det, utan när. Och som sagt, det här har ju kokat ett tag, men nu går vi ut med det. Att nu har vi hjul på marken i Tyskland.
Och diskussionen om elpriserna, hur drabbar de er och vad sägs egentligen?
Inte så mycket egentligen, alltså elpriserna är ju vad de är höga överallt i hela Europa. Och jag vet i vårt förra magasin vi pratade om det här med att mina systemgränser är bättre än dina systemgränser. Och den där debatten, vi har haft valrörelse och sånt här i Sverige också och allting har ju spetsats till och blivit ganska infantilt, de här debatterna som har varit. Elpriserna är det de är på grund av att vi har begränsad mängd energi att tillgå av olika skäl, ska sägas då. Och då blir det ju, eftersom en marknad faktiskt fungerar, så finns det ju priser som sätts baserat på tillgång och efterfrågan. Och vi kommer ju att se höga energipriser under ganska lång tid framöver. Det är väl alla analytiker så att säga överens om. Och det som har dragits till sin spets nu, på tal om systemgränser, det är ju faktiskt den här frågan om vad är det som egentligen spelar roll? Jo, det är energi. Allting går att översättas till energianvändning. Så att när vi pratar om andra resursslag, som till exempel olika råvaror eller mat eller annat, så är det egentligen så att utan energi kan vi inte utvinna, tillverka eller transportera någonting. Så energi är huvudfrågan. Och det har ju de som jobbar med energi alltid tyckt. Men ingen annan egentligen har liksom brytt sig om det, för de har liksom slagits för sin lilla del av den här kakan. Men det handlar om energi till syvende och sist. Det är därför elektrifiering är en bra grej oavsett var elen kommer ifrån. För en elektrisk fordonsmotor är ju betydligt mer energieffektiv än en förbränningsmotor. Vi pratar typ 70% kanske, jämfört med en dieselmotor som är 45% om den är jättebra. Och får inte tala om vätgas där man kommer ner på 17% om man ska använda grön el för att tillverka vätgas och sådär. Så att det energieffektivisering är ett begrepp som är högaktuellt. Tidigare var det bara vilket energislag var det. Var det biobaserat eller och vilken typ av biobaserat och hur långt det är transporterats och sådär. Men nu handlar det lika mycket om att använda varje megajoule eller kilowattimme så effektivt som möjligt. Och det där är en debatt som jag har längtat efter faktiskt.
Ja, det är det jag tycker är häftigt. Alltså, vi tror att vi människor är så dåliga på att förändra oss. Och generellt sett så är vi dåliga på att förändra oss inom en och samma generation. Men däremot är vi väldigt snabba över generationerna. Alltså att ungdomarna idag har förändrats väldigt mycket mot bara du och jag. Men jag tycker också att det är häftigt att se hur snabbt vi faktiskt kan röra oss när tumskruvarna liksom dras åt. Så att man kan tänka att det är väldigt trögrörligt och trögt. Men det är också fantastiskt vad vi faktiskt kan få till. Så det tycker jag ger en så här härlig känsla. Allting är faktiskt möjligt. Vi behöver bara bestämma oss för att det är värt att uppnå.
Jo, men så är det ju. Och sen vi pratades vid sist, då hintade jag om att jag skulle få ett batteri installerat hemma. Det har jag fått nu.
Just det.
Jag kanske till och med precis hade fått idag. Men det där då, logistiken i mig älskar ju möjligheten att kunna bygga upp ett kortsiktigt omsättningslager hemma. För det är ju det. På 7,7 kWh som jag då kan fylla på när elen är billig på natten. Så att varje morgon när klockan är 5 så är det fullt, det batteriet. Och då klarar jag av att använda den billiga elen under morgontimmarna när vi duschar och lagar mat. Och ja, när vi har en spik då, där också elpriserna oftast brukar gå upp. Om solen skiner någorlunda under dagen så hinner faktiskt batteriet fyllas på en gång till. Så att när vi kommer hem och ska dra igång spisen och slå på tv-apparaten och sådär. Ja, då är batteriet fullt och då har jag 7,7 kWh till. Som jag kan använda, som solen då har producerat under dagen. Och nu är det ju lite ljusare ute. Vi kommer ju att bli mörkare i vinter. Men bara det att kunna ha ett litet lager som man kan fylla på när råvaran, i det här fallet kilowattimmarna, är billiga. Och sen kunna använda det istället för att behöva köpa fräscha kilowattimmar när de är dyra. Det är ju en väldigt, väldigt bra investering har det visat sig nu. När jag beställde det så var det mest av typ ideologiska skäl. Jag vill ha så mycket tech som möjligt hemma för att jag tror att algoritmerna kommer att lösa många problem för oss. Och, så då beställde jag batteripack trots att jag blev avrådd att göra det. Ah, det är dyrt och du kommer att öka din återbetalningstid på den hela anläggningen från 8 till 10 år och sådär. Det visar ju sig nu att återbetalningstiden antagligen blir betydligt kortare både för solceller och batteri. Så att fortsättning följer. Men än så länge så funkar det bra faktiskt.
Ja, jag läste faktiskt om en intervju med Günther Mårder, han som är vd för organisationen Företagarna. Han har ju också, det har ju gjorts intervju med honom för att han lever så sparsamt. Och han hade ju också det här väldigt energioptimering. Och jag tror att de konsumerade 70% mindre än genomsnitts... familjen, om man säger så, i Sverige i form av energi, och hade också väldigt mycket teorier då om när man skulle fylla på, hur man skulle nyttja systemet. Så att det går ju att göra fantastiskt mycket med relativt små medel ändå.
Oh ja, och jag har ju ett sånt elabonnemang som är timbaserat då. Så att jag betalar per kalendertimme. Så att det jag förbrukar mellan 12 och 1, det betalar jag för vad elen kostar mellan 12 och 1. Så kostar elen 1 krona kilowattimmen så betalar jag 1 krona per kilowattimme. Och det gör ju att jag själv kan styra laddningen av min bil, när jag tvättar, kör diskmaskin och sådär, till de timmarna när det kanske inte kostar 10 spänn då. Så att jag har ju alla möjligheter. Nu vill jag bara ha ännu smartare algoritmer som faktiskt optimerar det här och spekulerar i framtida soltimmar och sånt här. Men det kommer.
Och förutom det, har du hunnit vara i Polen också?
Det stämmer. Jag har varit i en stad som heter Łódź, som stavas med våra bokstäver L-O-D-Z. Alltså vi säger Lodz, men det uttalas Łódź på grund av att bokstäverna är inte svenska bokstäver. De har lite streck och accenter och sådär som gör att man uttalar dem inte alls så som vi tror. Det är i alla fall Polens, jag tror, andra eller tredje största stad. Jag var där för några dagar sedan på en konferens som heter New Mobility Congress, som var då en väldigt stor mötesplats för egentligen elektrifiering, ska vi säga. Det var väl huvudtemat. Så att de flesta stora fordonstillverkarna var där, både på personbilsidan och lastbilsidan. Och jag var med i två paneler och höll en keynote också. Så det var jättekul. Och elektrifieringen håller ju på att ta fart i Centraleuropa. Men vi i Sverige ligger faktiskt för när det kommer till ganska mycket där. Men det är på gång och flera stora initiativ lanserades under just den här kongressen. Då.
Kommer det mycket nyfikna frågor just därför för att man är på gång men inte har hunnit lika långt än?
Ja, men det gör det. Men sen finns det, det är en sån här mognads, vad ska man säga, mognadskurva också. Det som alla tänker på, nu får jag kanske lite hugg här i kommentarsfälten här, men det som nästan alla tänker på när man säger att man ska elektrifiera tunga transporter, det är att då vill vi ha en lastbil som kan köra lika långt, går att ladda lika snabbt som man kan tanka, går att lasta lika mycket gods som en motsvarande dieselbil och som inte kostar mer. För då behöver man bara byta ut lastbilen, så kan man behålla resten av sitt system helt orört. Och det där är liksom vi människor har, det var den första ryggmärgsreaktionen. Vi ska byta ut ett till ett, för det har vi kunnat göra med alla andra alternativbränslen genom åren. Ja, men vi häller bara i ett annat bränsle i tanken. Bilen ser likadan ut, funkar på samma sätt, vi måste bara tanka på ett annat sätt kanske. Problemet med elektrifiering är att man lyfter ju in alldeles för många parametrar i form av väder och vind, och är det uppförsbacke, nedförsbacke, har man mycket last, lite last, går det fort att ladda, långsamt att ladda, står konkurrenten och laddar bredvid så får ni bägge två långsammare laddhastighet och så vidare och så vidare. Det är så sjukt komplext att det finns inget sätt att pressa in elektrifiering i det dieselbaserade planeringssystemet som används idag. Utan man måste börja älska det här med komplexitet och hantera komplexitet. Och det kan jag säga, det är något som transportindustrin är ganska ovan och ovillig att göra generellt.
Jag tänker att det är samma som när man gick från skrivmaskin till att man faktiskt fick en dator. Alltså en skrivmaskin, då kan du skriva text. I en dator kan du göra väldigt mycket mer.
Ja, och med dator, med den skillnaden då att när datorn kom så ökade mängden möjligheter. Exponentiellt. Här ökar mängden restriktioner exponentiellt, vilket gör att man de planeringsverktyg man har som ofta är baserade på tumregler, de håller inte längre måttet, utan nu måste man verkligen låta algoritmerna göra jobbet. Jag brukar ju säga det att vi har inte löst några nya transportproblem sedan 1999 när datorerna kom. Vi löser samma problem som då, vi har bara skalat upp det och gjort det mer och mer och mer och större och större. Men datorerna är ju ungefär 10 000 gånger bättre nu än vad de var 1999. Så att det är dags att algoritmerna kommer in och får jobba lite.
Och det är väl kanske det också att man pratar ju väldigt mycket om självkörande fordon. Och det är klart att när man lägger in det också, då kommer det ju en stor skillnad också. För då kan du börja nyttja resurserna på ett helt annat system.
Dels det, och sen kommer självkörande fordon att förenkla. Tror det eller ej, men de kommer att förenkla systemet väldigt, väldigt mycket. För att ett självkörande fordon har ingen förare. Så det är en komponent mindre att behöva planera för. Vi har också en förarbrist som då är ganska omfattande och accelererande. Medelåldern på förare stiger ju ganska snabbt just nu i de flesta länder. Tar man bort föraren och har ett autonomt fordon så är det betydligt lättare att planera vad den resursen ska göra och när. Sen gäller det att man hittar rätt ställen att automatisera. Det kanske inte är det här caset att en bil ska komma och hämta dig från krogen. Det kanske inte är det lättaste att automatisera, att den ska kunna köra på okända vägar och ta sig fram bara genom att få en adress och sådär. Utan det kanske är de ställena där man har högst grad av repetitiv verksamhet. Det är där man ska automatisera först. Motorvägar till exempel skulle mycket väl kunna vara en sån. Så att det finns många utvecklingsfronter inom transport just nu, där elektrifiering och automatisering och digitalisering, det är ju de tre absolut viktigaste. Så det är kul att få åka runt och prata om det där, för det är ju det jag gör på de här konferenserna då. Jag lyfter fram de här lite ganska utmanande perspektiven, att långväga transporter kanske inte ska vara normen. Vi kanske ska ha flera kortväga transporter som kopplas ihop istället. Men då kräver det ett massivt ökat koordinationsarbete. Men det har vi ju datorer för. Så att Ja, det finns mycket kul som händer där. Men du, vad har du pysslat med då? Du hintade ju sist om att du skriver böcker igen.
Ja, precis. Den här gången har det blivit en skönlitterär bok. Så att jag har grottat ner mig i det här med storytelling och hur man bygger upp. Och det kan man ju ha nytta av oavsett om man ska föreläsa eller vad man ska hitta på. Så att jag har läst mycket, jag har lyssnat mycket och jag har skrivit mycket. Och i fredags så skickar jag in mitt manus nu till mitt förlag. Så att nu är det på gång och tuggas. Så att det ska bli väldigt kul att få i sin hand i början på, eller ja, under nästa år, någon gång.
När lanseras boken? När publiceras den?
Det bestämmer man först när man har liksom gått igenom och bearbetat hela texten egentligen i två omgångar så att allting är klart. Det kan ju se lite olika ut beroende på förlag. De har ju också planering då och man brukar ha en vårkatalog, en sommarkatalog och en höstkatalog då. Så att lite beroende på vilken mix de vill ha så där så kan det bli vid olika tidpunkter. Men det vet jag inte exakt nu. Någon gång nästa år och to be continued helt enkelt.
Men om man ska ta det här ur ett logistikperspektiv då, så du som författare, det är lite skillnad om du heter typ Jan Geo eller Leif GW Persson eller Håkan Nesse, då kanske du får ett förskott eller du kanske till och med får lön från ditt förlag och så förbinder du dig och pumpar ut en bok om året. Men du antagligen investerar din egen tid för att skriva ett manus först, eller hur?
Ja. Precis. Så att där är ju lite skillnad. Om man säger när man jobbar som rådgivare så, där, så får man ju betalning direkt på det man gör. Men betalningen slutar ju också när du slutar ge råd, om man säger så. Här blir det ju omvänt egentligen, att du bygger upp ett framtida kapital. Genom att lägga ner tid nu så får du förhoppningsvis intäkter i framtiden. Och där är ju bokvärlden och andra typer, även tänker jag filmvärlden och sådär, är ju att du kan skriva ett antal böcker och upptäcker någon din fjärde bok så är det väldigt sannolikt att de vill köpa de tre först också. Så att det är lite olika typer av betalningsprinciper helt enkelt.
Men det är en klassisk spekulationstaktik egentligen då. Att man bygger upp något, samma sak som att din lokala mataffär köper in apelsiner och spekulerar i att du kommer att vilja ha apelsiner när du kommer dit nästa gång så att de faktiskt får sålt de köper in. Det vet de ju inte. För att det är make to stock eller att de, så du bygger upp ett lager av ord i form av en berättelse i det här fallet då och sen så försöker du sälja den till olika förlag som då erbjuder dig en marknadskanal för den här berättelsen.
Ja. Precis. Och är man liksom en nybörjarförfattare så är det ju just att då behöver man attrahera någon. Och är man mer etablerad så har man ju liksom en uppbyggd kanal både till ett förlag och till en publik oftast. Så att då blir ju affärsmodellen också lite annorlunda. Sen så är det ju alltid möjligheter att en historia konverteras till ett annat format eller till ett annat språk eller sådär.
Och i det här fallet är det typ ljudbok eller att den översätts eller båda delar?
Precis, och min bok kommer ju komma ut i tryckt e-bok och ljudbok. Men ljudbok kommer då ofta ett halvår senare. Dels så tar det lite tid för de populäraste ljudboksinläsarna är ju också har ju en kö då. Sen tar det lite tid helt enkelt att läsa in det och att man vill först komma med tryckta och e-bok innan det kommer i ljud. Så att det finns en massa så här spännande, hur ska utsidan se ut, vad ska rubriken vara, ska du ha en manlig eller kvinnlig uppläsare, är det någon speciell person som du vill ha för att de har den typen av följare som du riktar dig till och sådär. Så att det är väldigt spännande och puttrar runt. Och parallellt med det så har jag precis som du startat upp hösten, startat upp jobb, planerat poddintervjuer, superkul. Och nästa vecka ska jag iväg till en konferens som skulle gått för ungefär 2 år sedan blir det väl innan pandemin hade ju slagit till där på våren. Den har gått digitalt men nu ska den äntligen gå fysiskt och det heter Oslo Business Forum. Och det är egentligen en massa amerikanska stora talarnamn som är inbjudna. Bland annat så ska Yuval Noah Harari som har skrivit Sapiens och Homo Deus bland annat tala om framtidsorienterat ledarskap. Steve Wozniak som var med och startade upp Apple Lisa Klaveness som är president för Football Association of Norway. Och de ska prata om kreativitet, innovation, osäkerhet, ledarskap och sånt där. Så att jag tänker att jag ska komma med en riktigt stor godispåse till nästa magasin och ta med mig det bästa därifrån. Så att det ska bli superkul.
Wow, ja, det ser jag verkligen fram emot för att höra. Det låter ju hur kul som helst. Det kanske så att du får ta med dig några mikrofoner till Norge och se om du kan få några reaktioner från publiken, kanske. Och vi har ju haft ett intressant avsnitt sen vi hörde sist också. Nicolas Fernholm lärde ju oss ganska mycket om komplexitet bland annat och pratade också om hur man bygger upp ett fältsjukhus. Till exempel mitt under en pandemi. Jag tyckte det var riktigt intressant.
Precis, och det är ju det här som vi återkommer till och som många andra också har punkterat, just att vad som faktiskt är möjligt när man har ett gemensamt och väldigt akut mål som alla är fokuserade på. Vad häftiga saker och vad mycket man kan få gjort. Det är verkligen, vi ser exempel efter exempel faktiskt på det.
Ja, men som vi sa precis i början av avsnittet att vi är ju inne i någon slags krishanteringsmode just nu med elpriser och inflation och allt det här som händer runt omkring som gör att alla som har liksom ett hus att värma upp och betala elräkningar, de jagar ju energitjuvar, kilowattimmar. Helt plötsligt är det okej att ha på sig ett par raggstrumpor inne för att sänka temperaturen en grad, för det går att omsätta i pengar direkt. Och det här, vad ska man säga, fokuset man får när allt annat läggs åt sidan och det finns en enda fråga som överskuggar alla andra. Det har ju verkligen accentuerats under pandemin och Niklas tog upp det också i sitt avsnitt.
Ja, och jag tycker också att mycket av det här gnället som kanske är att jag tycker att vi får en rätt så bra lektion i att vad ett globalt samhälle faktiskt innebär. Jag kan tycka på ett sätt att det är lite sunt att vi går till affären och allting finns inte där. Vi behöver inte 500 yoghurtsorter utan ja, min favorit kanske är slut, men det finns någonting annat jag kan ta istället. När jag jobbade i Chile så var det verkligen så. Man kom till butiken och man skulle köpa 700 bananer till expeditionen som jag var på och det fanns inga bananer. Då får man ju tänka om. Okej. Vad kan man ersätta det med? Hur mycket energi? Och man ska också ha lite frukt. Liksom. Och så fick man helt enkelt vara lite kreativ. Och det där tror jag är rätt så bra. Inte såklart om det är något livsnödvändigt som måste komma fram. Men allt det där andra lullullet som vi har vant oss vid. Jordgubbar i december. Ja, då får du väl kanske hitta på någonting annat. Så att, men samtidigt med det här så kommer ju också, han diskuterar ju också, vi är ju vana och vi vill ha kontroll. Men det här med kontroll kontra att släppa kontrollen och ha egna team som helt enkelt, så länge man har samma mål så kan man faktiskt släppa på friheten rätt så mycket. Men också utmaningar då med informationsdelning och annat.
Det är ju något jag reflekterar ganska mycket över eftersom jag jobbar i en som före detta startup som nu är i scale-up-mode. Att när en organisation där som ändå är ganska liten, som startups börjar ju med väldigt, väldigt få personer. Det är liksom lite grann definitionen. Och som sen snabbt växer, hamnar i de här diskussionerna. Hur växer man utan att förlora den här handlingskraften som ett litet sammansvetsat team har? Hur undviker man att bli byråkrati?
Ja, och där lyssnar jag faktiskt på del av en intervju som Tim Ferriss har gjort med en man som heter Louis von Ahn. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men någonting åt det hållet. Han är i alla fall grundare av språkinlärningsappen Duolingo. Och det var rätt så intressant för han sa att upp till ungefär 12 personer, då kan du som grundare av vd, då gäller liksom detaljkontroll. Efter det så måste du lära dig tvärtom egentligen att släppa på det här. Och de hade en rätt så cool modell tyckte jag, där de istället för att sätta liksom, ja men här är utvecklargänget, här är produktion, här är logistik, så satte man istället enligt alltså KPI, det vill säga vad är de absolut viktigaste mätetalen för oss. Och ett mätetal var till exempel att hur attraherar vi nya kunder? Det talet vill du ha upp. Då har du en grupp som jobbar helt dedikerat till att få upp det talet. En annan grupp hade då som uppgift att hur kan vi se till att de stannar så länge i appen som möjligt. Det vill säga att de lär sig så mycket som möjligt när de väl är där. Det var deras mål. En tredje hade ju att få folk att stanna länge, det vill säga över tid då, att engagera sig i den här språklärningen så att de stannar. Så att det var ett sätt som de styrde sin verksamhet till en rätt så stor, och jag tyckte det var ett intressant sätt att styra på som man inte har hört så mycket talas om innan.
Nej, det är ju sjukt coolt just att man har någon slags purpose driven, att man organiserar sig efter uppgiften som ska lösas. Det här med 12 personer, det finns en bok som heter Parkinsons lag. Skrevs på 50-talet av C. Northcote Parkinson. Samma namn som sjukdomen, men den här snubben var matematiker. Googla honom. C. Northcote, eller googla Parkinsons law så hittar ni den. Parkinsons law, och det är första meningen i boken, jag har den här. Den säger, work expands so as to fill the time available for its completion. Arbete expanderar för att fylla tiden som avsätts till det. Det är något vi alla känner igen. Kalendrar har samma egenskap. De fylls upp tills de är fulla. Allmänna gaslagen, det är liksom en gas expanderar för att fylla utrymmet den finns i. Han tar upp det här också med när har man för många personer som rapporterar till en. Och han säger att det ligger någonstans runt 7-8. Om jag minns rätt, så att det stämmer 12, då har man passerat den gränsen. Och då kan jag tänka mig att vid 12, då känner man nog behovet av att klustra några av dem så att det inte blir fler än 7. Och då har man helt plötsligt börjat skapa hierarkier. Och det är fullständigt nödvändigt för vi människor har begränsade kognitiva förmågor. Vi klarar inte av att hålla alla de här unika perspektiven i huvudet samtidigt. Så att googla den här Parkinsons law. Se till om ni kan få tag på den. Den finns att köpa begagnad, tror jag, via eBay eller Amazon. Jag fick tag på en begagnad kopia. Det är grymt kul att bläddra i. Där står bland annat hur du ska bete dig på ett cocktailparty för att bli den personen som alla kommer ihåg. Och det handlar inte om att ta dig kläderna eller typ dansa på bordet, utan det handlar om att bete sig och utnyttja mänsklig natur. Lite pseudovetenskaplig kan man väl säga. Det här har inte så mycket med matematiken som jag tror han jobbade med dagligdags att göra, men ändå ganska intressanta observationer tycker jag i den här boken.
Och en annan bok är faktiskt Apollo-metoden, är den senaste boken som har skrivits, som egentligen handlar då om Stordalen och hans hantering av krisen som har varit. Jag menar, sitter du på en stor hotellkoncern och det slår till en pandemi, hur hanterar man det? Den läste jag i somras och då berättar de två parallella historier. Dels Stordalen då och krisen, och det andra var en annan kris, det vill säga Apollo 11, alltså en månfärd då, där det skedde en explosion helt enkelt och gjorde att de behövde komma tillbaka till jorden, men de hade egentligen inte tillräckligt med syre då för att, eller egentligen hade de tillräckligt med syre, men de hade inte tillräckligt med rening av luften. Och det var också rätt så coolt just hur man hanterade det, att de hade tre olika teknikteam som gick för att egentligen bevaka att allting funkar som det skulle. Men nu när de visste att det inte funkar som det skulle, så tog de ett av de här teknikteamen och så satte de i ett rum, lite enligt Disney-modellen, det vill säga allting var till. Och i det här rummet så hade de också all utrustning som fanns på rymdskeppet. Så att utifrån det fick de, den enda uppgiften de skulle vara är att lösa luftreningen. Och till sist så tror jag att det var en tratt silvertejp och något stort filter som de klippte av och satte ihop och sen så en slang till det som faktiskt gjorde att det var möjligt för de här astronauterna som befann sig att komma tillbaka till jorden och vara levande. Så att det är ju så mycket som är möjligt när vi ges ett mål, och det är väldigt tydligt en tid, men samtidigt vi har kapaciteten. Vi behöver bara tänka annorlunda. Så att det är också ett boktips. Apollo-metoden med Stordalen då.
Och för er som gillar den historien om Apollo, så alltså, ni måste se For All Mankind på Apple TV+. Jäklar vilken tv-serie. Den har legat som en liten karamell. Nu kom tredje säsongen, så jag såg alla tre säsongerna på raken. All ledig tid la jag nu under några veckor på att se dem där. Och det var så värt det. Apollo-programmet då, som den handlar om, hamnar på kant eftersom ryssarna, Sovjetunionen, hamnade först på månen 1969. Det är så första avsnittet börjar. Och det här blev ett nationellt trauma på NASA och i USA för att ryssarna kom dit 2 veckor före Neil Armstrong. Och det här gjorde att historien ändrades mot vad vi känner den idag. Till exempel John Lennon överlevde sitt attentat och Beatles återförenas typ på 90-talet och såna här saker. Men det som är intressant är att man får följa hela Apollo-programmet från då 1969 och fram till i tredje säsongen, så är de en bra bit in på 1990-talet. Så att det är under 30 års tid. Och hur den här rymdkapplöpningen bara fortsätter. För den tog ju slut då sen, av någon anledning. Så det blev liksom inte mer. Det är först nu man pratar om att åka tillbaka till månen. Men i det här fallet gjorde man inte det. Så att redan då på 1980-talet så hade man byggt baser på månen. Både amerikanska och sovjetiska, såklart. Och till slut så vill man ju väg till Mars då. Det är ju nästa stora frontier. Och på tal om sån här problemlösning med silvertejp och trattar, det är mängder med sådana moments i den här tv-serien. Och bra skådisar överhuvudtaget. Joel Kinnaman som är svensk spelar huvudrollen. Men det finns också massa andra bra, både kända och mindre kända ansikten. Flera av dem baserade på verkliga personer. På NASA då, som har funnits. Jag kan varmt rekommendera den. For All Mankind. Den innehåller väldigt, väldigt mycket tänkvärt.
Så då, från att ta oss från världsrymden tillbaka då, så har ni både tips på vad ni kan titta på och vilka böcker ni kan läsa innan nästa intervju kommer i Logistikpodden, där vi faktiskt fortsätter lite på det tema som har varit. Då kommer vi prata med Anders Eriksson, som är narkosläkare i grunden och har haft en massa utlandstjänstgöringar, och som också berättar då om hur man byggde upp pandemisjukhuset och gick från att ingenting fanns, hade 2 veckor på sig, och hur man får till det här fantastiska uppgiften helt enkelt på den utsatta tiden. Och förutom det så har Nicolas Fernholm då precis släppt en bok som heter Handbok för oförutsägbarhet, och vi kommer också låta ut den här om ett tag, 2x, så att lyssna kommande magasin helt enkelt, så får du lite tips om hur du ska göra för att den ska ligga under din julgran eller innan dess.
Jag läste den häromdagen, den är riktigt, riktigt bra. Och de här frågeställningarna kring komplexitet eller förenkling, jag var inne på det lite innan när jag pratade om att elektrifieringen kommer att kräva att vi lär oss hantera komplexitet. Det är precis den här typen av frågeställningar jag själv har brottats med i hela min karriär. Att man har överförenklat och därmed plockar bort handlingsfrihet. Och det är lite grann det som är grundbudskapet i hans bok också. Och han lyfter fram väldigt många väldigt bra verktyg för hur man kan lära sig att förstå komplexitet. Inte förstå så att, när du förstår den är den inte längre komplex. Hela grejen med komplexitet är att det är svårt att förstå. Däremot kan man lära sig att hantera och navigera när någonting är komplext. Så att jag kan varmt rekommendera den, och häng kvar och lyssna på Logistikpodden, och så kanske du kan vinna ett ex.
Och när det gäller böcker så får jag ju också på det här temat med komplexitet och att ta kunskaper från ett område till ett annat, så måste jag också nämna boken Bredd eller Range som den heter på engelska. Fantastiskt bra bok, så att där har du ytterligare någonting att göra tills nästa avsnitt av Logistikpodden släpps. Men förutom det så har vi lite olika spaningar. Jag har efter tips från Jönge Kovacs om vi intervjuar här under våren, läste artikeln Russian Logistics in the Ukrainian War. Can operational failures be attributed to logistics? Och det har publicerats, det är den första akademiska artikeln som publiceras om just logistiken runt kriget. Och den har publicerats i Scandinavian Journal of Military Studies.
Vad kom de fram till då?
Ja, det de är, för det första så säger de ju svårigheten med att forska på någonting som är pågående och där informationskällorna är lite skakiga gör ju att det finns många om och men i forskarspråk. Hade det här varit en nyhetsartikel så hade man skrivit att så här är det, i en forskningsartikel så står det om och men och kanske. Men huvuddelarna som man ändå kan se, eller som författarna då, som är Per Skoglund, Tore Listo och Thomas Ekström, den analysen som de gör är att ryssarna var väldigt väl förberedda för den planen de hade lagt. Det vill säga att de skulle vara ett snabbt intag av Kiev. Men sen när man då behövde planera om så har man inte lyckats ändra logistiken runt det. Och istället så kan man då se att Ukraina, de har varit väldigt framgångsrika i att angripa ryska militärens logistik. Så att därför menar de på att det har varit tufft för ryssarna, både för att de själva inte har lyckats planera om, men också att Ukraina har varit så duktiga på att just se kopplingen mellan att det vi kan prestera, då måste vi också ha försörjningen på plats. Utan det ena så har du inte heller det andra. Och för er som är intresserade så kan vi hänvisa tillbaka till vårens intervju där vi hade med Krigshistoriepodden, där vi också gick in på det här, liksom, vad har det spelat för roll historiskt sett i hur det har gått i krig.
Kan också tipsa om den podden överhuvudtaget, för den är ju grymt rolig. De har ju ett underhållande sätt att berätta om ganska stora saker.
Ja. Och jag lyssnade också på någon, eller läste, jag kommer faktiskt inte ihåg var, men som sa just det här att väpnade konflikter, det är egentligen när, alltså en fortsättning på politiken, när orden inte har haft tillräcklig kraft utan man har tagit ett steg vidare. Och det man menar på då i den här artikeln, för att komma tillbaka till logistiken, är just det här med konsumtion och försörjning måste gå i takt, liksom. Har du för mycket saker på plats så blir det problem. Har du för lite saker på plats så är det ett problem. Och det här är en utmaning när man kommer in i olika intensiva och lugna faser i konflikten. Så att det är ju första artikeln, och generellt sett, alltså bara för att ge en inblick i, så tar att publicera en akademisk titel eller artikel i en ansedd magasin, det tar ungefär ett år generellt sett av arbete. Så att det här är första, det kommer nog att komma väldigt, väldigt många fler.
Ja, och på tal om, som sagt, det här är politikens förlängning. Jag tänker på ytterligare ett boktips då. Min absoluta favoritförfattare, eller en av dem, inom fantasy och ganska gritty fantasy, heter Joe Abercrombie. Och han skrev en bok som heter Last Argument of Kings, som då är precis det här. Då hänvisar han till typ kanoner och sånt. Alltså det bygger på något militärhistoriskt citat som jag inte har kollat upp vad det är. Men det är alltså att det är kungarnas sista argument. Det är när de tar till våld för att lösa sina konflikter. Och politik och diplomati och sånt, det är ju alla steg som föregår det här med när det sen går lite för långt. Så att ytterligare ett boktips, Joe Abercrombies böcker. Googla dem och läs dem i ordning. Och det är många böcker nu som hänger ihop tematiskt och utspelar sig under ganska lång tid. Och han är en fantastisk författare.
Och du hade också varit ute och spanat lite på vad som hade hänt.
Ja, jag noterade häromdagen om att Trafikanalys släppte en rapport där de pratar om att transportsektorn kan faktiskt nå klimatmålen, men att det behövs fler styrmedel. Vårt mål är alltså att ha nollutsläpp från transportsektorn 2045. Och det kan man tycka är lång tid, men det är inte särskilt lång tid faktiskt. Det är kortare väg till 2045, eller det är ungefär lika lång väg till 2045 som det är till 2000 från nu, vilket får mig att känna mig ganska gammal. Men så är det. För när någon pratar om något hände för 20 år sedan, då tänker jag att det var ju ganska nyligen då, eller 20 år sedan, det var väl typ 80-talet, men det var det ju inte, det är 40 år sedan. Så att det blir så när man blir äldre. Men vad de säger är att det finns ett behov av justeringar och ytterligare styrmedel för att nå de här målen som är ganska ambitiösa ändå. Och då säger de att det behövs styrmedel, och då handlar det om att politiken, det offentliga, behöver sätta ner olika styrmedel i form av till exempel bonusmalussystem, höjda skatter, sänkta skatter, punktskatter och så vidare inom tre olika områden. Först vill de att, anser de att man behöver öka styrmedlen inom transporteffektivitet, att ha ett transporteffektivt samhälle. Det tolkar ju jag som att man vill främja hög fyllnadsgrad till exempel och högt nyttjande av de resurserna man har. Men sen handlar det också om hållbara och förnybara drivmedel. Och här kommer man ju in på hela den här debatten kring livscykelemissioner till exempel för drivmedel. Och att de ska vara förnybara, det vill säga de fossila drivmedel, det är alldeles för lång cykel för att de ska kunna klassas som förnybara. Så att hållbara förnybara drivmedel. Och den tredje då är energieffektiva fordon, farkoster och fartyg. Och här kommer jag in på elektrifiering som en väldigt snabb väg till hög energieffektivitet som jag nämnde innan. De är i alla fall, man kan läsa, de har 23 olika förslag. Så att jag går inte in på dem här. Men de föreslår också andra styrmedel som kanske inte handlar om att förändra beteende utan att möjliggöra bättre beteende. Till exempel att man satsar på en ny infrastruktur, man stödjer teknikutveckling på olika sätt och man stöttar produktion av olika typer av drivmedel och också förändra sin samhällsplanering. Så att det finns mycket som är möjligt att göra, men det kommer inte att ske av sig själv. Det är väl budskapet som jag uttolkar från den här rapporten då.
Men då kan vi ändå se att gå till mer energieffektiva system, det vill säga elektrifiering är ett steg på den vägen. Då går vi i rätt riktning. Vi har också lärt oss att det är möjligt att göra det omöjliga, bara vi har sikte på målet. Och att det finns väldigt mycket rörelse som går åt rätt håll. Vi behöver bara enas om det. Och det här får vi ju möjlighet att återkomma till i kommande magasin och mycket framöver. Och har du inspel så hör jättegärna av dig till oss på hej@logistikpodden.se eller sök upp oss på LinkedIn eller i någon social mediekanal. Så får du också möjlighet att göra ditt inspel och säga hur du tror framtiden kommer se ut och vad som krävs för att vi ska ta oss dit.
Så vi hörs i nästa avsnitt med ett nytt magasin. Och tills dess får ni ha det så bra. Hej då!
Hej!
Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.